Intresset för församlingsval har nu kanske aldrig varit sådär jättestort, men nu verkar intresset ha rasat rätt dramatiskt. Många församlingar inom Borgå stift kan nämligen inte ordna något val alls den här gången den 20 november då man borde ordna församlingsval, eftersom så få vill ställa upp som kandidater i just församlingsvalet. Vad beror det här på? Vad får det för följder? Och framförallt, vad borde församlingarna göra för att få folk att engagera sig? Det ska vi diskutera här i Slaget efter 12 i dag. Jag heter Maria Nylund. Och med mig för att diskutera det här har jag Mia Henriksson. Välkommen.
Tack.
Du hör faktiskt till dem som ställer upp som kandidat i församlingsvalet. Och det gör du då i Åbo.
Yes.
Och så har vi Maria Björkgren Wikström. Välkommen.
Tack.
Du är präst inom Åbo svenska församling. Och så har vi Jan-Erik Andelin från Kyrkpressen. Välkommen.
Tack.
Du är ledarskribent där på den tidningen. Och vid Kyrkpressen så har ni tagit fram en hel del intressant statistik kring församlingsvalet i november. Och du får berätta mer om det här strax. Kyrkpressen har nämligen räknat ut att i åtminstone 19 svenskspråkiga församlingar så har man inte hittat tillräckligt med kandidater för att det skulle kunna gå att ordna ett riktigt församlingsval. Där blir det istället så kallade semjoval. Och det finns totalt 47 församlingar i Borgå stift. En sån siffra har jag åtminstone sett. Så en väldigt stor del av församlingarna lyckas alltså inte ordna ett val. 19 av 47. Vad tänker ni om det här? Om vi tar kort här nu, vad säger Maria Björkgren Wikström?
No, det är ju ledsamt tycker jag. Men på ett sätt också förståeligt. I den bemärkelsen att vi lever i en tid när också så att säga, andra föreningar på tredje sektorn, så jag upplever på ett sätt att församlingarna har svårt att få folk att ta styrelseansvar. Och jag tror inte att vi ska tänka att det här betyder att människor inte skulle vara intresserade av att höra till församlingen eller vara med på ett annat sätt. Alla är inte, liksom vill inte ställa upp, men att rösta tänker jag vi borde få större aktivitet med.
Vad tänker du, Mia Henriksson, om det här att det inte går att ordna ens ett val för att man inte får folk att ställa upp?
No, jag tänker lite samma just som Maria sa. Och så tänker jag också att det säger ju kanske inte nödvändigtvis någonting om hur församlingens verksamhet ser ut. Det kan vi inte veta, utan är det just det här att man bara inte vill gå på möten, utan man kanske vill vara på annat sätt delaktig i församlingens verksamhet. Men det här vet jag inte så mycket om, eller hur mycket aktiva medlemmar de här församlingarna har.
Jan-Erik Andelin, ni vid Kyrkpressen alltså publicerade en faktaspäckad artikel kring det här för ett tag sedan. Vad tänker du, vad kan man säga om intresse för att ställa upp i församlingsvalet om man ser på hela Svenskfinland?
No, jag tänker väl att hela Svenskfinland nog lite sticker ut i den meningen att vi har, precis som du sa där, så har vi 19 församlingar där det på något sätt blir ett semjoval. Man väljer både församlingsråd och fullmäktige, men så där totalt semjoval, det vill säga att man inte röstar på någonting alls, så blir det 16 församlingar. Och det är ganska mycket i förhållande till att det är 40 församlingar totalt i hela landet, så att nästan hälften av de här situationerna där det blir så kallat semjoval så är på svenskt håll. Vi har ju förstås små församlingar för att vi är en minoritet, men jag menar det finns också församlingar ute på landsbygden i det finska Finland som är väldigt små, så att det är ju nog lite oroväckande. Men sen tycker jag förstås att det här med semjoval är lite att könskriva, det är ju helt enkelt ett underskottsval eller ett bristval. Det finns inte tillräckligt med kandidater. Det finns dock så mycket att de här platserna blir besatta, att man har liksom satt att det nog blir fullt i församlingsrådet. Och inte så mycket, någonstans blir det riktigt tomma stolar. Men att, sen finns det ju det här att den här skrivningen också i lagen, att om det blir alldeles för lite kandidater, så då måste hela församlingsvalet göras om någon annan gång. Och någon sån situation har vi varken i Svenskfinland eller i hela landet heller, tror jag. Så att det här. Men sen håller jag med vad Maria Björkgren Wikström sa där också om att det ju nog finns. Jag menar, det är inte det som skapar gemenskapen att folk är med och sitter i församlingsrådet. Utan det kan ju leva på ändå. Församlingen kan ha det gott. Det kan bara råka vara så att ingen riktigt vill vara med och ta ansvar.
Men ni visar ju här i er artikel också att det här handlar nu inte alls bara om något små församlingar i glesbygden, utan också gäller det Helsingfors. Så vad kan du säga om det här med olika situationer i Svenskfinland bara?
No, det är väl lite just så här som jag sa, att vi har ju lite den här komplicerade situationen, att man väljer ju församlingsråd där som det bara finns en församling på orten, där som det finns många församlingar, vilket ju ofta gäller då den här tvåspråkighetssituationen, att det, till exempel om det finns en finsk och en svensk församling, så bildar man en så kallad samfällighet, och den har då ett skilt fullmäktige. Och det där, och då har man egentligen två röstsedlar i sådana församlingar, så när man går och röstar. Och det tycker folk är lite förvirrande och är lite komplicerat. Och sen visade det sig att till exempel i Helsingfors, den församling som då inte har kandidater till det här fullmäktige, en församling som i övrigt har en väldigt livaktig verksamhet, och till skillnad från många församlingar, unga vuxna. Det är Petrus församling i Helsingfors. Och där är det ju sen i sin tur en ganska stor aktivitet till det här, många som vill ställa upp och konkurrera om platserna i det här församlingens eget beslutande organ, som är församlingsrådet. Så att där är det lite skillnad också. Det finns många församlingar där man liksom inte är så intresserad av att vara med och besluta om det här med ekonomi och fastigheter, men däremot om verksamheten och vad församlingen ska ha för verksamhet, hur den här gudstjänsten man vill ha, vem man vill att ska vara anställd i församlingen. Så det engagerar,
det är
men inte här förvaltningsfrågan.
Just det. No, men Maria Björkenen Wikström, i Åbo ska det ändå ordnas val, och faktum är att ni faktiskt då verkar ha större aktivitet inför det här församlingsvalen nu då, den här gången. Vad har ni lyckats med, tror du, i Åbo?
Oj, jag är helt ny som präst här. Jag har varit bara 2 år. Och det där, så jag håller på att lära mig ännu och lära mig att vara Åbobo. Och under pandemin så har inte församlingsmedlemmarna, man har inte kunnat samlas. Så att jag kanske inte är den person som ska bedöma det här. Men jag tycker det är jättefint. Och sådana som Mia som står här bredvid mig så ställer upp. Och jag tänker att Åbo svenska kanske just, vi är ju på ett sätt en språkö här i Stora Åbo i Sankt Karins. Att det kanske är en hemlighet, men alltså en utgångspunkt att man vill engagera sig för svenskt församlingsliv i Åbo. Jag vet inte, du får Mia säga om du tror att det har någon betydelse. Sen tror jag att vi det här som är både anställda och andra som är aktiva, vi jobbar för en öppenhet. Och att vi bygger församling. Vi har till exempel i vår strategi så är rubriken Tillsammans genom livet. Och det är fina ord, och det gäller att ge kropp åt det här. Att möta människor i olika situationer. Och som jag tycker som nybliven präst, att ett av de finaste förtroenden jag har fått som yrkesmänniska. Att få vara med vid sorg, vid det här, vid dop, vid vigslar och andra sammanhang. Att det, så att jag tänker att det här att vi visar att vi är öppna, att man kan vara församlingsmedlem på olika sätt. Själv också välja sitt engagemang. Det tror jag är viktigt.
Just det. Alla behöver inte vara alldeles likadana gudstjänstbesökare till exempel. Nej. Mm. No, men Mia Henriksson, varför du ställer upp för första gången? Varför vill du vara med?
No, det är väl just det här som ni nu sa här. Alla behöver inte vara på något visst sätt, utan var och en får vara som den vill. Jag tänker att det är på något sätt en sån här känsla som man får när man på olika sätt är i kontakt med Åbo svenska församling, att det är positivt och att det är öppet och välkomnande. Jag uppfattar också Åbo svenska församling som en församling som vågar gå i bräschen för frågor som för andra församlingar kan vara svåra, som till exempel vigsel eller samkönade par, och det här med kvinnopräst har jag inte, för det kan inte vara ett problem vid Åbo svenska, tvärtom. Nästan alla präster är väl kvinnor. Mm. Men jag tänker att sådana här saker märks. Och de är väldigt viktiga för mig. Alltså, att jag kan liksom stå upp och säga att jag tycker att den här församlingen är bra och gör ett bra jobb.
Men du är beredd att sitta på de här tråkiga mötena då?
Ja, jag älskar tråkiga möten. Jag är föreningsmänniska i själ och hjärta. Så jag sitter också i andra styrelser där andra kanske inte alltid vill sitta. Så det kanske det. Och sen tänker jag också att jag kanske inte nu heller vill liksom understöda församlingen bara för min egen skull, utan jag vet ju att de gör gott jobb för till exempel då som Maria sa, sörjande eller seniorer och ensamma och sånt här, som jag tänker att det vill jag liksom vara med och stöda, även om jag inte kanske själv kan hjälpa alla de här människorna. Men därför tänker jag att det är viktigt att vi har en institution som jobbar för det här varje dag. Och just det här när man bara säger att oj oj, så här slentrianmässigt att samhället har blivit så individcentrerat. No, det tänker jag att vi alla måste försöka motarbeta, och det här är ett sätt att stödja församlingen i det jobbet. Mm.
Jag tänker att den här frågan om gemenskap liksom i församlingen är ganska avgörande för helt enkelt för den evangelisk-lutherska kyrkan i stort, som nu nog är lite i fritt fall när det gäller att det är så väldigt mycket medlemmar som skriver ut sig. Och man liksom, det är väl bara en fråga. Jag tror att det redan i Helsingfors så hör mindre än hälften av invånarna till exempel till den evangelisk-lutherska kyrkan, vilket är ganska otroligt eftersom man ännu för några generationer så var det liksom 90% som hörde till kyrkan. Och kyrkan borde, det liksom, det kan finnas församlingar där det här fungerar jättebra, och i många församlingar så är det också att det finns väckelserörelser eller religiösa föreningar som liksom ökar på det här lekmanna liksom medlemsengagemanget. Men jag tror att det i kyrkan i stort är ett visst problem i det här, att man inte riktigt har någon sån här klar ideologi, eller för att säga det, lära eller teologi om vad det innebär att liksom vara tillsammans i kyrkan. För väldigt många så handlar kyrkan liksom mycket om det där att nu sitta lite halvt anonymt för sig själv i gudstjänster och så. Det kan finnas mammagrupper och det kan finnas liksom pensionärsgrupper där det finns gemenskap, men en sån här stor övergripande idé om varför man som kristen kan ha en god gemenskap, så det tycker jag att inte alls är lika. Det verkar vara på gång liksom i Åbo. Jag vet ju många andra församlingar också där det så att säga händer, men en sån grundläggande tankegång om vad gemenskap i kyrkan är, så det saknar jag kanske lite.
Maria?
Ja, spännande det du säger, Jan-Erik. Jag tänker att gemenskap är ju inte så att det finns en anställd och så kommer du och ni andra och sen har vi gemenskap och jag håller er igång där med något intressant. Utan det är ju det att man ska känna sig, tycker jag, som medlem att man kan bidra med någonting själv. Och det tänker jag att många unga vuxna, som ju är de som nu mest faller ifrån, behöver särskilt. För att, och kanske inte att man måste binda sig för hur lång tid som helst. Jag vet ju att till exempel här i Åbo så den här stödgruppen för flyktingarbete har många vuxna, många unga vuxna som inte kanske annars deltar så mycket i församlingen. För att de känner att där kan de göra något konkret. Och det som är A och O för kyrkans framtid är ju om vanliga församlingsmedlemmar känner att de genom sin insats, det vi nu kallar frivillig arbete, det kan vara, i Sverige talar man om ideellt, men engagerande kunde också vara en rubrik. Och till exempel bara en sån sak att igår när vi hade vanlig gudstjänst, så vi var kanske 50-60, och inte, det är ju såklart mycket. Men efter det så fanns det möjlighet att äta kyrklunch tillsammans i Aurelia. Det var första gången nu som vi prövade på det. Det hette så här att kom med, ta en bit ost, har du en sås hemma eller någonting annat, ett bröd, så kokar vi potatis och ris. Själv kunde jag inte vara med för jag skulle till åldringshemmet, men där hade det varit 20 nästan människor och ätit tillsammans. Det behöver inte vara vidlyftigare än det här.
Jag tänker också på en annan incident. Jag fick nyligen ett samtal för att jag har vänner också som i andra kyrkosamfund, som frikyrkorna, där det bygger väldigt mycket, liksom, verksamheten bygger på gemenskap. Och så fick jag ett samtal om att det var en kvinna som hade ringt till församlingen och behövde hjälp med att flytta. Och så blev jag då tillfrågad att eftersom jag känner den här människan också, att kan du också komma med och bära lite grejer. Och så frågade jag då att hur många blir vi? Och så visade det sig sen då att det var den här frikyrkans pastor och hans släpvagn och jag. Och det här, och då blev jag lite orolig. Men sen när dagen kom så hade man liksom nämnt om den här grejen. Det var en söndag eftermiddag som den här flytten skulle ske. Och så hade man då pratat om det där i den här lilla församlingens gudstjänst. Och sen dök det upp 10 människor. Och det var lite som den här historien i Bibeln om 5 bröd och 2 fiskar. Det var 5 släpvagnar och 2 paketbilar och 10 människor. Och det gick liksom i ett höj den här flytten. Och det är liksom den här typen av gemenskap och hjälp till varandra som jag tror att bär mycket upp sådana här mindre församlingar. Och kanske också i väckelserörelser och religiösa föreningar och så här kristna föreningar. Och det är kanske den här typen av gemenskap som... Jag är inte helt säker på att en evangelisk-luthersk församling ska hantera det så här, utan Man ska fundera att kan man med diakonipengar köpa någon som kommer och flyttar. Så att det är liksom ner på det här praktiska planet som jag tror att väldigt mycket av det här kyrkliga arbetet kanske behöver komma för att det ska uppstå det här engagemanget. Och där tror jag att det inte är på det sättet att vi först ska få ordning på den här församlingsdemokratin och församlingsvalet och sen kommer allt det andra, utan det är nog tvärtom att vi, när vi har en engagerande gemenskap i kyrkor och församlingar, så sen kommer det kanske också folk som vill hålla ordning på det här beslutsfattandet.
Du ville kommentera det här, Maria Björk.
Ja, kort bara till dig, Jan-Erik, att jag tror att dels har du rätt, men dels har du inte rätt. Att liksom det är klart det finns diakonipengar, men just liknande saker, till exempel just för att hjälpa flyktingar med att hitta boende, asylsökande, så händer hela tiden här på Facebookgruppen står det att nu skulle det behövas det och det, vem kan komma eller vem kan. Så att det är inte bara inom väckelserörelser och frikyrkliga som det här sker, utan det kan också ske till exempel här i Åbo svenska.
Nej, men bra.
Mia Henriksson.
Jag tänkte på det här med gemenskap och beslutsfattande, så en viktig orsak till att jag ställde upp var ju förstås också det, dels det att jag nog hade tänkt tanken själv, men att jag blev tillfrågad av ivriga förtroendevalda som själv liksom kunde säga att vi tycker att det här är helt roligt och liksom kan berätta om vad det här jobbet går ut på. Och det här tänker jag att kanske man också behöver bli bättre på som förtroendevald, att sen också under, det är ju precis samma sak som i kommunalpolitik eller vad som helst, att också under mellanvalen också berätta att vad håller nu det här församlingsrådet på med. Och kanske just samma sak eller församlingens verksamhet överlag, att man kanske då berättar att nu har vi faktiskt hjälpt någon att flytta och så där, man visar upp de här positiva grejerna.
Ja, nu när jag, ja, säg bara ännu.
Ja, där tycker jag att det finns en stor brist i kyrkan, så är kanske just det här, tala inte om partier i betydelsen partier nödvändigtvis, men att det inte finns de här organisationerna, liksom de här, vad ska vi säga, de här gemenskaperna som driver beslut mellan i 4 år i kyrkan. Där finns det liksom en stor försiktighet med det här att de politiska partierna till exempel ska engagera sig. Det finns liksom inom kyrkliga partier som den här rörelsen kom alla, som man nu har konstaterat att den faktiskt är en sån här rörelse som finns i många församlingar och som driver en viss agenda som kanske lutar lite åt det mer liberala och moderna hållet, tror jag. Det har väl uppstått kring de här regnbågsfrågorna. Men den här problematiken till exempel, jag tycker det är jätteviktigt på de här stora städerna där den svenska verksamheten är väldigt liten och i förhållande till den finska majoriteten, att det faktiskt skulle finnas, och på många håll har jag hört att inte ens den svenska gruppen, så att säga, ett stort fullmäktige riktigt pratar ihop sig eller har någon plan för hur man ska driva frågor som rör den svenska verksamheten. Så att där finns det, precis som du Mia säger, det här också att man ska kunna kommunicera vad man sysslar med, men kanske också ha mål och någon slags idéer om hur man ska driva en sak för att det ska bli resultat. Och där är, tror jag det är lite svagt i de här kyrkans beslutsfattande organ.
Maria Björk-Wikström.
Ja, här i Åbo så har vi ju på gång snart att domkyrkan ska renoveras. Och i våras så var det församlingsrådet och sen var jag med själv och någon annan anställd. Och så gick vi en runda i kyrkan och just med de förtroendevalda som tillsammans med de finskspråkiga ska jobba för det här. Och man fick komma med önskemål och så här. Så min känsla att många gånger fungerar det riktigt bra över språkgränserna. Och jag känner som anställd jättestort stöd av församlingsrådet och också de som sitter i fullmäktige, om jag skulle vilja kolla någonting med dem. Att jag tycker att det liksom handlar säkert jättemycket om att om man liksom känner att vi, som du sa, Jan-Erik, man behöver också ha en gemensam vision, att vad vill vi göra och tala, prata ihop sig. Men jag tror nog att man kan göra sig hörd fast man är en liten språkgrupp.
Nu har ni beskrivit här så fint alla de här positiva sidorna med att vara med och den här gemenskapen man kan uppleva och allt sånt här, så det känns lite tråkigt nu att komma tillbaka till det här faktumet kring församlingsvalen. Nämligen förra gången det ordnades 2018 så var valdeltagande då 14%. Alla som är över 16 år och församlingsmedlemmar är röstberättigade, och i andra valsammanhang så skulle man ju då uppleva det här som en fullständig katastrof att säga att 14% har valt att rösta och att det här valet då har förlorat sin legitimitet för länge sedan. Men det där, så också här nu i Åbo till exempel, som det faktiskt ordnas val, så där är det jättefå som går och röstar. Alltså ett, hur stort problem är det här att folk inte tycker att det här är nu så intressant att jag skulle behöva gå och rösta? Vad säger Jan-Erik Andelin?
No, jag tänker väl att den stora chocken för många, och det här har jag faktiskt fått reaktioner på när vi skrev om det här i kyrkpressen också från små kommuner. Och hört en hel del sådana här tankegångar, att det är liksom så här som demokratin klappar igenom, inte att det är 14% och så är det 13% nästa gång och sen 12. Och så tynar det där valet bort, utan att det kraschar helt och hållet, den är ju noll. I hälften av våra valdeltagande är ju noll, eftersom om vi inte har något val överhuvudtaget. Och det här är ju liksom allvarligt. Och detsamma gäller också som ni sa där tidigare om det här att folk inte vill engagera sig i föreningar. Sen när föreningen inte har någon styrelse mer, så vad händer då? Och då upphör allting. Så att det är liksom lite den här problematiken som jag tänker att...
Men hur allvarligt är det här, tänker du?
Att
det klappar ihop?
Vad ska vi säga? Det är ju nog så här att... Jag menar, det är inte så många som funderar vem det är som sitter och styr ett hockeylag. Huvudsaken att det går folk på matcherna och att det går bra för laget och att det är liksom kul att vara fan. Så nu kan man ju vara liksom engagerad ändå, även om man inte är engagerad i den här inre kärnan. Så att, men jag tycker att det är farligt på det sättet att som vi har sett till exempel i Helsingfors, att församlingar som bara nominerar någon som sitter i fullmäktige, där man beslutar om tiotals miljoner liksom på en gång, så inte det är ju bra. Och det finns ju kanske också det här att det kan ju finnas kretsar som upptäcker att det finns en chans att komma in i församlingen utan att ens i församlingens beslutande organ, utan att så att säga ha så hemskt mycket goda avsikter. Eller kommersiella intressen, ekonomiska intressen på en ort som tycker att ja, men det skulle vara intressant att komma med och besluta om kyrkans fastigheter när det är så enkelt att bli invald där. Så att, eller besluta om kyrkans egendom och tomter och vad man nu kan äga. Så att så finns det ju en sån här risk att cornering, liksom att folk tar sig in och kapar verksamheten om intresse för att ställa upp så här litet. Så att det är nog lite farligt om det går på det här sättet.
Mm. Du var skeptisk, Maria Björkgren Wikström, till det här att det här låga intresse för valet, att det skulle innebära att intresse för församlingen överlag liksom, eller kyrkan, är lika lågt. Du tänkte att de inte riktigt hör ihop.
Nu hör de ihop, men inte på det sättet att det är ett i ett. Utan jag tänker att som vi sa här i början, att det också har att göra med det där att man inte vill engagera sig i det som liksom bestämmer eller vara med och rösta på det. Men jag tycker att den stora utmaningen är ju det att människor upplever att det som kyrkan står för och den gemenskap har det med livet att göra. Att det är där vi måste tänka att vad har det för vårt liv? Vår samvaro här, våra drömmar, längtan, förhoppningar om en fredfull liv tillsammans, där vi vill bygga förtroende mellan människor, att vi vill att demokratin ska fungera i samhället, så måste vi också jobba såklart för att demokratin ska fungera om vi vill att det ska fungera i samhället, så ska det fungera i församlingen. Så att nu tycker jag det är bekymmersamt, samtidigt som jag tänker att det är inte riktigt samma sak. Och det där, och där tänker jag att vi, hur vi talar om saker och ting. Jag tror mycket på det här med vårt språks, alltså våra ord, hur vi benämner vad kristen tro betyder i vardagen, hur vi till exempel i gudstjänsten tar med församlingsbor och formar gudstjänsten. Och vi har liksom många församlingar i Borgå stift, så har vi gudstjänstgrupper och på det sättet kan man känna sig delaktig och vara med. Och också liksom för att jag tänker, vi är ju inte bara en hobby, en förening. Kyrkan ska ha någonting annat, och det är ju det vi tror att vi har. Att den gemenskapen vi har så är inte bara med varandra, utan samtidigt en öppning mot livets mysterium, mot Gud. Och det där, och det behöver vi, tycker jag, frimodigt lyfta fram.
Men sen tänker jag nog också att det finns också i kyrkan. Nu är det ju inte så där, tror jag, att man ska jämföra nödvändigtvis hur det är i en kommun och hur det är i en församling. Men det är nog så att kyrkoherden, som är liksom den ledande chefen både för förvaltningen och för allt som görs och sägs i kyrkan, teologiskt och kristet, så har nog en väldigt, väldigt betydande roll. Och där har vi faktiskt precis i kyrkpressen som kommer ut här i dagarna, så har vi ett reportage just från Åbo där man faktiskt berömmer kyrkoherden väldigt mycket för att kunna ha den här förmågan att få människor att vara engagerade och att också kunna komma in med inspel och motförslag och så vidare. Och den här, det är bara, kyrkan är bara byggd på det sättet. Kyrkoherden är ordförande i församlingsrådet och sitter själv och bereder ärenden och sitter också och röstar där själv. Vilket man kan tycka att helt demokratiskt sett är knepigt. Så där kommer det nog upp an väldigt mycket på hurdant engagemang det blir i församlingarna på kyrkoherden. Som ena ytterligheten kan vara liksom bekväm och säga att nej, inte ska vi ta in något nytt här. Och det är nog min bedömning att den här typen av verksamhet kanske inte är vad vi ska ha. Och sen kan det finnas då i den andra ytterligheten med någon som är väldigt öppen för förslag. Så där har vi, kommer det nog väldigt an på de 350 kyrkoherdar som det finns i Finland. Hur kyrkan så där på gräsrotsplanet kommer att se ut. Vad kan man besluta om när man sitter i ett församlingsråd? Det tror jag är oklart för väldigt många. Och sen en del vet kanske inte heller att det finns en del saker som man kanske inte har så mycket att säga till om man råkar befinna sig i en sån församling. Så bollen ligger ganska mycket hos församlingsledarna runt om i svensk Finland.
Mia Henriksson.
Ja, det här funderar jag också på här. Just det här att man kanske inte vet ser kopplingen mellan det här som Maria pratar om, församlingens verksamhet, och sen det här beslutsfattande, att vad kan man egentligen fatta beslut om? Och jag tror ju att många tar för givet att det är klart att det finns de här som går hem till senioren. Och det är klart att det finns de som ordnar barnklubb i församlingen och så här, utan att kanske förstå då att finns det inte beslutsfattande, då är det inte någon som funderar på pengar och skogsägande och fastigheter och det ena och det andra. Så då, ja, alltså de här går ju hand i hand och man kanske måste förklara den här kopplingen där.
Men på tal om beslutsfattande, så här nu som utomstående här, jag är inte involverad i församlingsråd och så, känner inte till den praktiska biten. Men det som man däremot ser är att kyrkans beslutsfattande i liksom svårare frågor, som kanske inte handlar om vad vi ska servera för mellanmål i liksom barnklubben, utan mera kanske att ska man göra något radikalt med gudstjänsten eller någonting annat. Så den beslutsordningen är ju fruktansvärt komplicerad och hierarkisk, och man kanske ger upp före man ens börjar på. Det är kanske det som är meningen, att man skyddar saker. Men vad tänker du, Maria?
Jag tänker att det här kanske också många som känner sig, som skulle vilja förändra kyrkan, eller som säger att jag skriver ut mig för att det här är så töntigt någonting. Så det är ju den här kopplingen som du säger, att är man förtroendevald i församlingen, är man ju med och väljer de som sitter i kyrkomöte, sen de lekmannarepresentanter, prästerna väljer sina. Så det är ju,
och biskop.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. Ja, sådana finns så. Det är jättetråkigt, många som inte tänker på att man kan genom att påverka, vara med på gräsrotsnivå nu i lokalförsamlingen, så kan man påverka också på högre nivå.
Men det är ju steget otroligt.
Ja, det är sant. Och det är sant. Och det där, och där funderas ju hela tiden på att göra det enklare, för att det vet de som har ansvarsuppgifter där, att det är liksom, det finns för många byråkratiska liksom, ja, nivåer.
Mm. Ja, vår tid här rusar iväg, men jag vill komma in på det här ännu, att samtidigt som vi har pratat om det här stora ointresse och att folk inte går och rösta och så vidare, så är det ju ändå så att jättemånga hör till kyrkan fortsättningsvis, framförallt i Borgåstift där 76% nästan av befolkningen hör till kyrkan. Det här är siffror från i fjol. Så det tyder ju ändå på att det för väldigt många på något plan ändå är jätteviktigt att det finns en kyrka och en församling där man vill vara medlem. Men man väljer ändå inte att engagera sig. Men är det ett bekymmer det här nu att vi har en stor passiv medlemsskara som inte deltar i den här kärnverksamheten, går inte på gudstjänst eller något?
Nu är det ju det att och sen, i synnerhet om det gäller det här beslutsfattande, så syns det ju på ett märkligt sätt att i kyrkomötet så är ju liksom prästerna, och under den senaste diskussionen till exempel om den här evighetsfrågan om regnbågsvigslar, så hade ju många biskopar liksom redan flyttat på sig och liksom mot det liberala hållet. Medan de som sitter i kyrkomöte och beslutar och utgör en majoritet är mera konservativa lekmän. Därför att det är deras anhängare som går och röstar i valet. Så det är ju lite så där ibland när vi tycker i Ryssland att hur har inte liksom ryssarna varit ansvariga och intresserade av vem som sitter och beslutar i det landet, så är det kanske lite samma problematik att om man inte is att gå och engagera sig eller inte vill gå och rösta också i församlingsvalet, så är du ju ansvarig för hur den kyrka du hör till ser ut.
Men är här ändå något liksom fundamentalt problematiskt i det att man har en 85% av församlingsmedlemmarna som inte ens tycker att de behöver gå och rösta? Vad säger
Vi har ju Wikström. Fortfarande någon bemärkelse en folkkyrka som inte liksom på det sättet att du som vuxen väljer att du kommer med, utan dina föräldrar har tyckt att det är viktigt att du blir döpt och man växer in i kyrkan. Och för många har socken och kyrka, kommun och kyrka nästan varit samma sak tidigare. Så vi måste ju tänka på det också, att vi är på väg bort från den här situationen där de flesta kan inte höra till kyrkan. Hur skulle de kunna det? Tänk på alla som flyttar hit och har olika... Det är helt klart att det minskar procentuellt hela tiden. Men det viktiga tycker jag skulle vara att man, när man är medlem, att man tänker att jag kan vara medlem på mitt sätt, men jag kan också bidra och påverka. Inte bara skriva ut mig och påverka på det sättet om man är besviken, utan faktiskt rösta eller ställa upp och sen engagera sig som frivillig i olika saker. Det tycker jag är det man kan göra.
Vad tänker ni andra?
Alltså jag tycker att det är vår plikt att rösta när nu Ryssland
I alla val.
Ja, jag tänker det. Jag kan inte förstå att om man en gång har liksom en möjlighet och man lever i ett samhälle där man får på riktigt rösta precis hur man vill, så då ska man nog göra det.
Ja, har du inte röstat så har du ändå varit med och beslutat om hur det blir att se ut.
Kanske till och med mera.
När vi har pratat om den här stora passiva delen av församlingen som då inte röstar eller engagerar sig annars, så i ett skede av livet så når ju kyrkan faktiskt en väldigt stor del av befolkningen, och det är under skriftskolan. Mm. Där jag hittar en siffra som säger att ungefär 80% av alla i åldern 14-15 blir konfirmerade i Finland. Så 15-åringar konfirmerar sig, men sen händer det då någonting under de här 10 följande åren för 25-åringar och det här är de som skriver
faktiskt,
ut sig.
Det finns en statistik på att bland de flesta som skriver ut sig ur kyrkan är 26-åringarna.
Just det. Men hur stor ödesfråga är det här?
No, visst är det. Det är ju intressant att de som skriver ut sig är också sådana som hade jättetrevligt under så att säga skribbatiden, konfirmantiden, allt är okej. Men det upplevs av dem att det var då. Det var alltså, då var jag 15 kan de tänka. Nu är jag ung vuxen och hur ska jag nu orientera mig? Och kontinuiteten till hemförsamlingen, den är ju borta för många. För man flyttar.
Byter studieort.
Ja, studieort. Så jag tänker att det är ju en vanlig utvecklingsprocess det här också. Det måste vi ju tänka. Man är annorlunda och man behöver få annorlunda utmaningar. Om inte ens tonårsupplevelse av tro växer och mognar. Och att man får ha liksom, ta vuxen kontakt med församlingen eller med tron. Så då tycker jag att då går det så här. På torsdagar här i Åbo så har vi den stora glädjen att ha jättemånga föräldrar som är med på familjekafé och på babyrytmik. Och jag räknar här nu senast 30 barnvagnar. Och jag menar, inte frågar vi vem som är medlem, vem som helst får komma. Men jag tänker att de här kontakterna kan liksom, jag tror att många av dem är sådana som har varit också aktiva i hjälpisledare tiden. Och när de sen blir föräldrar så känner de att nu kunde de vara här och de behöver den här liksom kamratstödet av varandra. Och det kan vi och många andra, alltså Folkhälsan har ju liknande också. Och där hjälps vi åt, tycker jag, med olika föreningar och grupper.
26-åringarna är de som skriver ut sig och så såg jag här att 40% av Helsingforsföräldrarna låter dö på sina barn. Så det är ju en hemskt liten andel.
Men det är Helsingfors. Det ska du tänka, det är Helsingfors. Det är inom 40% överlag i svensk Finland.
Nej, precis, men man kan ju kanske tänka sig att det kommer efter.
Visst, och det jobbar vi ju jättemycket med. Det här, till exempel jobbar har vi nu skickat ut till alla barn under 10 år ett eget kort och till föräldrarna med en aftonbön på, till föräldrarna liksom berätta vad som händer i församlingen just för deras barn. Så att jag tror att många församlingar likt oss försöker på allt sätt visa att man kan vara med då man är småbarnsförälder och att man vill liksom möta de här föräldrarnas och barnens behov. Men det är klart att det är också många som tycker att det där är inte för mig, att jag söker mig någon annanstans. Så det ska de ju ha rätt till.
Men sen är det nog också, det handlar nog ganska mycket om att folkkyrkan förändrar sig, som det redan sades här, så pass mycket att den håller på att förändras från att vara liksom det här ämbetsverket som finns till för alla och alltid i glädje och sorg, och i synnerhet då. Men den håller ju på att förändras till en folkrörelse, och den borde kanske lära sig att tänka lite mer, inte som det sviktande ämbetsverket med underlag som faller bort, utan som en stor folkrörelse som är åtminstone på pappret 2-3 gånger större än idrottsrörelsen i Finland. Och jag har kanske lite ibland tänkt att kyrkan kanske skulle behöva just sådana här hockeyfarsor och hockeymorsor på församlingsnivå som liksom sätta ner pengar, sätta ner tid, som är liksom superengagerade för att den där verksamheten ska finnas och gå runt. Att vi tittar lite runt på andra folkrörelser, hur det fungerar där och ta modell. Det skulle jag kanske rekommendera kyrkan att göra.
Hur låter det i dina öron ännu, Mia Henriksson, att kyrkan förvandlas från en folkkyrka till någon slags folkrörelse?
No, det man egentligen vill att det ska komma från den egna viljan att vara med, och inte kanske från mammas och pappas, utan att man själv liksom hittar den där sättet att vara.
Mm. Ja, den väntas nu. Vad hade vi det här datumet nu? 20 november är det alltså församlingsval i ganska många församlingar, men också så kallat semival i många församlingar inom Borgostift, där man inte ordnar något egentligt val, utan man delar ut de här platserna till personer som ställer upp. Vi får se hur det går då. Vi ska avsluta dagens slaget efter 12 här. Tusen tack till er som var med. Mia Henriksson, som är kandidat i församlingsvalet i november. Maria Björkgren Wikström, präst i Åbo Svenska församling. Och Jan-Erik Andelin, som är ledarskribent vid Kyrkpressen. Jag heter Maria Nylund.